Jag tackar för ordet och för förtroendet. Jag har nu den unika möjligheten att här försöka klara av detta på 15 minuter. Jag är inte helt säker på att jag kommer att lyckas. Men det är frågan hur mycket magarna kurrar också på er och hos er. Kanske det går över några minuter. Jag ska pröva att begränsa. Lars, tack för ditt föredrag, för din uppsats. Jag blev tillfrågad att ge respons. Tack för förtroendet. Och jag gör det inte på grund av att jag är fackman i det här ämnet, utan jag bejakade uppdraget för att jag under årens lopp i någon mån slitit en del med de här frågeställningarna. Det har vi säkert alla mer eller mindre. Låt mig därför ge några synpunkter så får ni andra komplettera och justera och vi får samtala om det. Jag känner inte i detalj till programuppläggningen för den här konferensen, men förstår att aktuella teologiska frågeställningar ska hanteras och övervägas. Och det här givna ämnet, det Lars har presenterat, är synnerligen relevant och aktuellt. Så tack till er som har arbetat med programmet och lagt in detta i den här konferensen. Jag vill först säga någonting om dispositionen, ganska kort. Jag ska nagelföra ditt föredrag lite på den fronten också, Lars. Och sen på innehållet, givetvis. Inledningsvis några synpunkter på dispositionen. Du har, Lars, valt att som introduktion ta fram några aktuella tendenser, frågeställningar inom kristenheten, den romersk-katolska kyrkan, Ulf Ekman, Peter Halldorf, tendenser i Sverige. En på många sätt engagerande och träffande retorik. Det dröjer ett tag innan du kommer in och ger oss definitionen av titeln och begreppen ekumenism och ekumenik på sidan 2 i den utgåvan jag har fått ifrån dig. Sen följer jag närmare 3 sidor med redogörelse för läget inom den romersk-katolska kyrkan. Därefter blir det en biblisk utläggning om antikrist. Sedan närmare 2 sidor om ekumenismens fara och cirka 1 sida om ekumenikens natur, välsignelse och utmaning. Slutet av din uppsats, sidorna 8 och 9, tycker jag borde ha fått en egen överskrift. Till exempel väckelserörelser och kyrkotraditioner i Sverige, en analys. Och jag dristar mig även här under disposition att nämna moment som jag saknar i uppsatsen. För det första, jag har 2 moment. En analys av de senaste decenniernas ekumeniska arbete i Sverige, Norden. Till exempel bekännelsekyrkors församlings med- och motgångar i det ekumeniska arbetet. Alltså ett mått av självrannsakan. Det finns antydningar om det med i din uppsats, Lars. Men vi har en del hemarbete att göra. Och så slutligen en sammanfattning. Så långt om dispositionen utifrån din uppsats. Kunde du ha disponerat annorlunda? Ja, jag tror det. Jag tänker högt här nu och säger det jag har funderat på. Våra bekännelseskrifter har i många fall en retorik som präglas av följande. 1. Vi tror och bekänner. 2. Vi fördömer och tar avstånd från. Jämför till exempel Augsburgska bekännelsen. En sådan ordningsföljd förefaller vara den mest skriftenliga. Aposteln Paulus talar om församlingsledarens egenskaper och han skriver: han ska hålla sig till lärarens tillförlitliga ord så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. Det står i Titus 1:9. Först uppbyggelse och sedan polemik och apologetik. Sagt med lite populär, kanske vårdslös formulering. Först fakta på bordet och sedan pajkastning. Så långt lite grann om dispositionen. Det är lätt att vara kritisk. Jag är rak och öppen här. Det. Så till innehållet. Beträffande innehållet så är jag tacksam till dig, Lars, för den observans och klarsynthet både med avseende på den romersk-katolska kyrkans fortsatta avfall och diverse svärmiska tendenser inom kristenheten. Till exempel Ulf Ekman, Peter Halldorf och Asrörelsen har nämnts. Det märkliga och absurda är att dessa, ska vi kalla det diken, tillsammans går vidare på en gemensam väg, alltså Rom och svärmeri. Frågan är, hur kommer man att lyckas i det företagandet? Tydlighet i tro och lära får vika för en osund pneumatologi. Lars skriver på sidan 2 i uppsatsen: det är inte läran eller sanningen som förenar dem, utan upplevelsen. De känner det som att det är ett i anden genom de karismatiska gudstjänsterna. Det hänvisas till ett postmodernt fenomen. Citat: man har gett upp tanken på en objektiv sanning, i alla fall en för oss åtkomlig sådan som man kan enas kring, och så förenas man istället genom upplevelsens känsla. Sidan 2 i uppsatsen. Det är mitt i prick samma analys och reflektion som jag har gjort under de senaste åren. Redogörelsen för den romersk-katolska kyrkans utveckling är värdefull, med fokus på Mariakulten och religionsteologin. Båda är ju antikristliga. Kristus får konkurrens. Om Lars hade skrivit en uppsats en vecka senare så hade du säkert tagit upp ytterligare en frågeställning som är rykande aktuell om prästers celibat, som jag är i fokus dessa dagar. Något som våra bekännelseskrifter talar uttryckligt om. Jag har hänvisat här till Augsburgska bekännelsens apologi om prästernas äktenskap. Uppbygglig läsning. Jag går vidare. Beträffande avsnittet Antikrist. Under den gångna veckan har Ulf Ekman i sin blogg skrivit under rubriken "Om jag har ändrat mig... ... Det har uppmärksammats i den svenska kristna tidningen Dagen bland annat, i en artikel. Där redogör Ekman för sin resa att han gått från viss trångsynthet till en större ekumenisk öppenhet. Han skriver bland annat, jag citerar: "Detta innebär att jag naturligtvis inte tror att påven är antikrist eller att den katolska kyrkan är den stora skökan. Det är faktiskt inte bibliskt och inte sant. Det är tendentiösa tolkningar av bibelställen som speciellt vi frikyrkliga matats med i åratal. Antikrist har inte dykt upp än. Antikrist har funnits i många olika sammanhang, och andligt skökoväsende behöver man inte åka till Rom för att hitta. Man behöver inte ens lämna Sverige." Slutcitat. Under den gångna veckan så har jag också noterat en artikel i tidskriften Kristen Enhet nummer 1 2010. Där finns en artikel av en framträdande representant, romersk-katolsk ledare, Anders Pilts. Han är bland annat skribent i tidningen Dagen med jämna mellanrum. Rubriken är "Till förbundet för kristen enhet". Den är skriven i påsktid. Precis som du, Lars, har gjort har Pilts noterat att ett par framstående frikyrkliga ledare, och det är just Halldorf och Ekman som nämns, allt mer öppnat sig för kyrkans historia, inklusive de influenser från den romersk-katolska kyrkan. Och Pilts skriver, han är förvissad om att dessa frikyrkliga rörelser måste integreras i den romersk-katolska kyrkan kring Petrus. Med trons oavkortade fullhet, på sidan 12 i artikeln. Och i slutet av artikeln, på sidan 14, så manar Pilts till uppbrott, och adressen förefaller vara främst riktad till de som tillhör Svenska kyrkans tradition. Och Pilts har tidigare artikeln med rätta påpekat hur Svenska kyrkan har misslyckats med att bevara och vidareföra sitt andliga arv. Jag citerar: "Tiden är nu kommen att samla istället för att förskingra. Kristendomen genomlever en allvarlig kris. Dess bristande enhet och genomslagskraft botas förvisso inte genom nya samfundsbildningar och grupperingar som bara ökar förvirringen, när vi har viktigare saker att uträtta. De centrifugala krafterna måste balanseras av en kraftig rörelse tillbaka mot centrum, in mot den katolska enheten." Slutcitat. Åter till din artikel, Lars. Avsnittet om ekumenikens natur, välsignelse och utmaning utgör en viktig del i uppsatsen. Jag antyder redan inledningsvis i dispositionsfrågan att detta avsnitt med fördel redan i inledningen kunde utgjort grunden, fundamentet Och som Paulus säger till Titus, lärans tillförlitliga ord, en sund undervisning. Du har ett avsnitt som är i någon mån undervisande, men här borde det och finns det mer att säga. Vi tror och bekänner, punkt 1. Punkt 2, vi tar avstånd från. Det är den retoriken, den framställningen vi har i Guds ord och i bekännelseskrifterna. Och här har vi mycket material att gräva, studera, reflektera och arbeta med. Efesierbrevet 4 till exempel, det har citerats redan idag. Lars, du ger i någon mån antydningar och lyckade respektive misslyckade ekumeniska strävande. Något jag hade önskat ett eget mer utförligt avsnitt om. Du skriver, vi måste göra allt vad vi kan för att undvika inbördes isolering. Tänk om Herren Gud om några år skulle ge oss en enad nordisk bibeltrogen kyrka. Det är på sidan 7 i uppsatsen. Sidan 9, låt oss allvarligt arbeta och be för ett nytt Concordia under. Det var avslutningen av din uppsats. Här verkar det som du och som vi alla gör. Vi brottas mellan hopp och förtvivlan. Mot slutet på sidan 8 och 9 så tas några organisatoriska sammanhang upp till värdering. Det är missionsprovinsen, det är EFS och det är LMBV. Jag väntar med att kommentera det du sagt om missionsprovinsen. Det finns anledning att göra det lite senare ikväll och ta upp något av det. Beträffande EFS och LMBV så är jag glad att och tacksam för att du deltog på symposiet i Uppsala i april. Jag var inte själv med, så jag har inte så mycket tillgång till information vad som föredrogs, men jag har fått en del här genom din uppsats. Och jag befarar nog, precis som du antyder, att åtskilligt talar för ett närmande mellan de båda organisationerna. I vilken grad det kommer att bli, det återstår att se. Det är redan i viss mån en verklighet på lokalplanet på flera platser. Antagligen är det svårt för riksstyrelsen att stå emot de här viljeyttringarna som finns från gräsrötterna. Lars, du nämner också något kortfattat om Axel B. Svenssons ledarskap och förhållande till Svenska kyrkan. Och jag vet och förstår att det är nog så komplicerat att i korta ordalag beskriva denna ledars position i denna fråga. Jag slog faktiskt upp i Mikael Vigilius bok Kyrke i kyrken, som har inte mindre än 9 sidor, sidan 130 till 39, för att redogöra för Axel B. Svenssons något vingliga eklesiologiska resa. Här känner jag väl lite grann att ger vi oss in på dessa områdena så får man vara grundlig. Det tycker jag du har varit föredömligt, Mikael, i din bok. Skriften säger, och vi vet också detta, om att vi förstår endels. Något som erfarenheten visar. Ingen av oss kommer, när historia ska skrivas, att ha en helt, ska vi säga, komplett, entydig livsväg att framvisa som det är en gloria över. Jag önskar ju att så vore fallet, ja. Men vem är där till skicklig? Alla gör vi mer eller mindre våra teologiska resor. Det viktiga för oss var och en, det är att vi befinner oss på vägen. Smala vägen. Och visa andra till honom som är vägen, sanningen och livet. Och vara, så som uppenbarelseboken uttrycker det med facit i hand, gång på gång, vara bland dem som övervinner. Bland dem som övervinner. De som har tagit vara på Guds ord och inte förnekat hans namn. Som övervinner för Kristi skull, för Lammets skull. Slutligen, något om, tycker lite grann, attityd och sinnelag också i samband med frågor som berör sådana ämnen som dessa, sund och osund ekumenik. Vi är involverade i dessa sammanhang som individer och människor, och vi har med människor att göra, möten med dem. Hur gör vi det på ett gott visst sätt? Här tänker jag på aposteln Paulus, har gjort många gånger, till exempel i Galaterbrevet. Hur han hanterar både teologiska frågor, problematik och samtidigt vi har med människor att göra. För det första, en kristallklar och tydlig bekännelse. Ett ja till evangelium. Och ett nej, ett anatema över den falska läran. Det ser vi så tydligt i Galaterbrevet. Det är inget att kompromissa med när det gäller läran, när det gäller evangeliet. Samtidigt, inte i motsats till, utan samtidigt med denna tydlighet, så finns det ett sinnelag gentemot de galatiska kristna som också skiner igenom i brevet. De kallas visserligen dåraktiga. Samtidigt så är det på något sätt att han gråter, han lider över att människor har kommit fel. Det finns sorg, det finns tårar över det som har gått fel. Mina barn, säger han, där är inte bara pajkastning i det, om jag får använda det uttrycket. Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder tills Kristus har tagit gestalt i er. De två sidorna, maximal tydlighet, maximal omsorg, omfamnande för evangeliets skull, för människors frälsnings skull. Gud hjälp oss att det får prägla också oss som det gjorde aposteln Paulus. Och som också präglade vår frälsare Jesus Kristus själv. Vi är kallade, som Paulus säger, det har sagts tidigare de här dagarna, att vara sanningen trogna i kärlek. Som det står i Galaterbrevets 5, vers 6b. Till slut. Jag kan nog klara det på 17.05 här. Judas uppmuntrar i sitt brev till kamp för den tro som en gång för alla överlämnats åt de heliga. Ord som också har citerats flera gånger under dessa dagar. Det är vers 3 i det kapitlet. Kapitlets slut är synnerligen dramatiskt och dynamiskt i väntan på Kristi återkomst. Han har sagt kampen är tydlig och så har han målat upp gammaltestamentliga exempel på vad som sker när människor framhärdar i synd och hur Gud svarar i sin vrede. Vi leker inte med Gud. Det är ett tydligt budskap. Det straffar sig att leka med synden i mötet med Gud. Exempel efter exempel. Vi har ungefär samma beskrivning i andra Petrusbrevets andra kapitel. Mission i den yttersta tiden skulle jag vilja skriva som överskrift på dessa två kapitel. Andra Petri 2 och Judas brev. Många likheter och vissa olikheter. Men kapitlets slut är synnerligen dramatiskt och dynamiskt. Det finns både en märklig kombination av distans och närhet. Jag ska citera från slutet. Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sa till er, i den sista tiden ska det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Det är dessa som vållar splittring. Det är dessa som vållar splittring. Det som är oandliga som inte har Guds ande. Men ni, mina älskade, ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den heliga ande. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra ska ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nedsmutsad av köttet. Väl värt tänkvärt att meditera över det sinnelaget, den attityden, det sättet att tjäna. Att missionera i den yttersta tiden. Att ropa till Gud om nåd. Att vara maximalt tydlig. Så säger Herren. Så säger evangeliet. Ja och ett nej till dess motsats. Och samtidigt vara inte isolerande. Men uträckande till en värld, en mänsklighet som går förlorad. Om de inte får evangeliet. Vi får instämma med aposteln Paulus. Vem är där till skicklig? Ja, inte i mänsklig kraft. Men vår skicklighet den kommer enbart från Gud. Det är bara den som kan hjälpa både oss och en förlorad mänsklighet i denna situation. Tack för ordet.